Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag fortsätta dela med mig av en del tankar jag har när jag läser ur Lukas evangelium. Jag har ju gjort några program där jag har delat med mig lite av vad jag tänker när jag läser förkunnelsen som Jesus har och vad som händer i hans fotspår. Och idag vill jag fortsätta med det. Jag tar verkligen inte upp allt ur Lukas utan jag gör lite nedslag här och där. Och idag så ska vi börja med att läsa ur Lukas 17 kapitel. Och där kan vi börja ifrån vers 22. Då står det så här. Och han sa det till lärjungarna. Den tid ska komma då ni gärna skulle vilja se en av människosonens dagar. Men ni ska inte få det. Väl ska man då säga till er, se där är han, eller se här är han. Men gå icke dit och löp icke därefter. Ty så som djungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så ska det vara med människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte, och så som det skedde på Noa tid, så ska det också ske i människosonens dagar. Människorna åt och drack, män tog sig hustrur och hustrur gavs åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och förgjorde dem allesammans. Likaledes så som det skedde på Lots tid, människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ner från himmelen och förgjorde dem allesammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ner för att hämta det. Ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ena ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillhopa. Den ena ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Då frågade de honom, var då, herre? Han svarade dem, där den döda kroppen är, dit ska också rovfåglarna församla sig. Det här bibelsammanhanget är ju mycket som man skulle kunna ta upp. Och det jag tänker på mycket när jag läser det här, så är det just de här verserna från 26 till 30. Att vad människorna var upptagna med. De var så upptagna med det jordiska. Med det som sker här i tiden och på jorden. Man åt och drack och man gifte sig och det var frågan om att bygga, plantera, köpa och sälja. Är det inte så också idag? Det är så mycket människorna har som är så upptagna med allt det jordiska. Och det är väl inte så konstigt i och för sig, men också de kristna är det. Och det är allvarligt. Och det handlar om, vad har man sitt sinne vänt till? Vad har man sinnet vänt till? Det är ju frågan om att ha sitt sinne vänt till det som är där ovan, som vi kan läsa om i Kolosserbrevet, tredje kapitlet. Där står det så här, från första versen. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, ha ert sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Här är det frågan om att ha sitt liv i Kristus. Och då är man upptagen med det himmelska. Med det som är där ovan. Och de flesta människorna är inte upptagna med det. Utan man är upptagna med det jordiska. Och så kan man då tycka att man är from och på alla sätt god kristen. Men vad är sinnet upptaget med? Och det är det som jag lite vill betona idag. Det är sinnet och sinnets förnyelse och sinnets inriktning. Därför att det ser man överallt i Guds ord, hur det är med sinnet. Och sen tänkte jag bara kommentera den här versen, den här var då, Herre frågade om. Där det står att den ena ska tas upp och den andra ska lämnas kvar. Var då? Och då svarar han dem, där den döda kroppen är, dit ska också rovfåglarna församla sig. Och det kan man ju tycka ett konstigt svar, var då? Den döda kroppen. Men det är ju så här att den som är levande är ju insatt med Kristus i hans liv, en lemmar i hans kropp. Och det är ju den levande kroppen. Men den har då tagits bort och upp till himmelen. Och den döda kroppen, det är ju de kristna eller de som inte har liv. Utan och de är då en död kropp. Och så att det då ska samlas rovfåglar där, det handlar om att det ska samlas då onda andar, onda andars läror där också. Sen kan vi fortsätta titta här. I början på kapitel 18 så framställer han ju den här liknelsen där det står att de alltid borde bedja utan att förtröttas. Är inte det också frågan om vart sinnet är vänt? Att vi har sinnet att söka det som är där ovan. Så att man beder. Man borde bedja utan att förtröttas. Och så talar han om den här änkan som återkom. Och till slut så säger den här herren, som inte var en god herre, men han tyckte att det var för tjatigt att höra på henne, så han lät henne få rätt. Men då menar han att vi ska jämföra Gud med denne herre. Gud är ju god. Han är ingen ond herre. Då står det i sjätte versen, Herren till och hör vad den orättfärdige domaren här säger. Skulle då Gud inte skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Och skulle han inte ha tålamod med dem? Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Ja. Men så säger han, men skall väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden? Ja, det är frågan det. Hur stor tro har vi på bönens makt? Hur stor tro har vi på att Gud faktiskt svarar på våra böner? Och det är frågan också om sinnets inställning. Sen säger han den här liknelsen som han framställer för att en del förtröstar på sig själv och menar sig vara rättfärdiga under det att de föraktar andra. Och det är ju fruktansvärt sinnesinställning. Då säger han så här. Två män gick upp i helgedomen för att bedja. Den ene var en farisé och den andra en publikan. Farisén trädde fram och bad så för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller så som denne publikan. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt vad jag förvärvar. Men publikanen stod långt borta och ville inte ens lyfta sina ögon upp mot himmelen utan slog sig för sitt bröst och sa, Gud, misskunna dig över mig, syndare. Och då säger Jesus så här, jag säger er, denne gick hem rättfärdig mer än den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. Tänk att publikanen var mer rättfärdig än den andra. Som den publikanen fyllde ju inte upp något av de här fromma sakerna som farisén räknar upp. Nej, här handlar det ju om att inte förtrösta på sig själv och sin egen präktighet. Det kan ingen av oss göra. Och vi måste alltid ha den inställningen att vi kommer inte att kunna duga inför Gud. Det gör ingen. Ingen förmår att leva upp till och behaga Gud på ett sådant sätt att vi kan förtrösta på vår egen förträfflighet. Och det är också en rätt sinnesinställning som publikanen hade. Jag duger inte. Gud misskunna dig över mig. Alltså man säger ju inte att det var bra att vara en sådan som publikanen. Men alla människor behöver ha den inställningen. Gud, misskunna dig över mig. Det betyder att ge mig nåd, för det behöver jag. Och det är den sinnesinställningen som du och jag behöver. Och det är frågan om vår inställning i allt det som det gäller här. För att till och med rövaren på korset fick nåd bara för att han hade ett rätt inställning till Jesus. Han bad inte ens om frälsning, han bad bara om en tanke. Tänk på mig när du kommer i ditt rike, sa han till Jesus, vilket visade hans sinnesinställning. Och det gjorde att Jesus gav honom nåd och frälsning på grund av att han hade ett sådant sinne. Och det är därför det står så mycket att, om bättring. Bättring betyder ju sinnesändring. Att man ändrar sinnet så att man får rätt inställning till det som är viktigt här. Vi såg ju att farisén, han berömde sig utav vad han gjorde. Jag ger tionde av allt vad jag förvärvar. Det står någonstans i Lukas 11, så står det om det här. Lukas 11 och 42, så står det så här. Lukas 11. Ve er, där står det. Ja, nu hittar inte jag det här. Nu tittar jag på Lukas 12. Det var inte konstigt att jag inte hittade det då. Lukas 11. Då står det så här. Ve er, ni fariser, som ger tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men inte aktar på rätten och på kärleken till Gud. Det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra. Och ve er, ni fariser, som gärna vill sitta främst i synagogorna och gärna vill bli hälsade på torgen. Ve er, ni som är lika gravar som ingen kan märka och över vilka människorna går fram utan att veta det. Förstår vad Jesus, han avslöjar vad som bor i deras inre genom att de berömmer sig av att de gör det här. De ger tionde av det ena. Och det är klart, det är bra att göra det. Det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra. Det är frågan om att inte underlåta relationen till Jesus. Och ha ett rätt sinnelag att man alltid behöver nåd av Gud. Därför att vi kan inte leva upp till den rättfärdighet som är riktigt rättfärdigt inför Gud. En sådan rättfärdighet kan ingen människa av sig själv leva upp till. Vi måste bara iklä oss Kristi rättfärdighet av nåd och ta emot det av nåd. Och det finns ingen annan frälsning. Sen att det ger utslag i att vi älskar Jesus så mycket så vi vill ge tionde av allting. Att vi vill akta på rätt och på kärleken till Gud. Det är så viktigt att vi har den relationen till honom och att vi älskar honom så mycket så att vi förändras och blir fromma av kärlek, inte av att vi tror att vi kan behaga och visa oss så bra inför Gud att han berömmer oss. Eller också detta att vi älskar att bli berömda av människor. Att vi älskar att människorna ser upp till oss och man tycker att man tycker om det och får beröm av människor. Ja, det står så här. Då tog en av de lagkloke till orda och sa till honom: mästare, när du så talar, skymfar du också oss? Och han svarade: ja, vi också er, ni lagkloka, som på människorna lägger bördor svåra att bära. Men själva, icke viljen med ett enda finger röra vid de bördorna. Ja, så är det. Vårt sinne måste vara rättsinnigt inför Gud. Och det är så viktigt att vi vårdar denna relation till Gud så att vi älskar honom. Det kom ju en överhetsperson i Lukas 18. Och så frågar honom och sa: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel? Och då säger Jesus: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Buden känner du. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte bära falsk vittnesbörd och hedra din fader och din moder. Då svarade han: allt detta har jag hållit från min ungdom. När Jesus hörde detta sa han till honom: ett återstår dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen, och kom sen och följ mig. Men när han hörde detta, då blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Han satt fast i sin rikedom. Och då nu Jesus såg hur det var med honom, sa han: hur svårt är det inte för dem som har penningar att komma in i Guds rike? Det är alltid en fara att vara stadd vid kassa, om man säger så. För att det är väldigt svårt att släppa det. Det kanske sitter hårdare än att Jesus får vara först i livet. Och det är också en fråga om sinnesinställning. Och då sa de som hörde det: vem kan då bli frälst? Nej, det kan vi inte. Vi kan inte bli frälsta. Men då säger han så här: vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Gud kan göra ett sånt under i en människas liv. Bara vi släpper taget om de här sakerna, då kan han ta bort den här kärleken till penningen eller till våra rikedomar. Han kan ta bort den kärleken och istället sätta in kärlek till honom själv. Vi behöver den från honom också. För vi kan inte älska Jesus så fullständigt som vi behöver göra. Men han kan göra detta under i våra liv och ge oss den kärleken. Då sa Petrus, står det: se, vi har övergivit allt som var vårt och har följt dig. Vet att Petrus och lärjungarna, de stod ju upp och följde Jesus. De släppte allt vad de hade för händer och följde honom. Vi har övergivit, och det var ju sant. Då svarade han dem: sannerligen säger jag er, ingen som för Guds rikes skull har övergivit hus eller hustru eller broder eller föräldrar eller barn. Det kan finnas tillfällen man är tvungen att överge såna här ting. Och det låter ju förfärligt att göra det, överge hustru och barn och föräldrar och allting. Men det kan finnas tillfällen när det är nödvändigt för Guds rikes skull. Ingen sådan finns som inte ska få mångfaldigt igen, redan här i tiden och i den tillkommande tidsåldern, evigt liv. Vilket löfte! Det finns ingen som överger någonting här i tiden. Redan här i tiden så kommer man få mångfaldigt igen. Och sen så försöker han igen tala med lärjungarna om framtiden som väntar. För då står det i 31 versen där i Lukas 18. Och han tog till sig de 12 och sa till dem: se, vi går nu upp till Jerusalem, och allt ska fullbordas som genom profeterna är skrivet om människosonen. Ty han ska bli överlämnad åt hedningarna och bli begabbad och skymfad och bespottad, och de ska gissla honom och döda honom. Men på tredje dagen skall han uppstå igen. Och så står det igen i 34 versen: och de förstod intet härav. Ja, detta som han talade var de så fördolt att de inte fattade vad som sades. Ja, tänk vad svårt det var för dem att fatta och förstå att det faktiskt skulle komma att hända detta. Det var fördolt för dem. De kunde inte fatta det. För Jesus var ju så fantastiskt stor i deras ögon. De kunde inte föreställa sig att detta skulle kunna hända här i tiden och på jorden med Jesus, som var deras underbara mästare och herre, som de hade övergivit allt för att följa. Men så var det, och han försökte undervisa dem så de inte skulle vara överraskade när det händer. Ja, Sen kommer han ju i 19 kapitlet till Sackeus. Och den här Sackeus, han var förman för publikanerna och en rik man. Men han ville veta vem som var Jesus. Han hade hört om honom. Han tyckte det var spännande. Och han klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom. För han skulle komma den vägen fram. Och när Jesus kommer där så såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa i ditt hus. Tänk va? Och så skyndade han sig ner och tog emot honom med glädje. Men alla som såg det knorrade och sa: han har gått in till för att gästa hos en syndare. Ja, de förstod inte Jesus. Jesus såg till hjärtat, till sinnet. Och Sackeus hade ett sådant sinne som han såg att han kunde ta emot frälsning. För då säger han så här: men Sackeus trädde fram och sa till Herren: Herre, hälften av mina ägodelar ger jag nu åt de fattiga. Och om jag har utkrävt för mycket av någon så ger jag fyra dubbelt igen. Och Jesus sa om honom: idag har frälsning vederfarits detta hus, eftersom också han är en Abrahams son. För människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ja, så var det. Jesus såg inte som människorna gjorde. De och de är syndare, de kan vi inte umgås med. Nej, han såg möjligheten att de kunde ta emot ordet och bli frälsta. Och här handlar det ju också om sinnesställning, sinnesinställning hos dem som han besöker, hos dem som han talar med. Därför frälsningen erbjuds ju åt alla, oavsett hur from man är från början eller inte. Så erbjuds frälsningen, den finns där för alla. Och det finns många gånger mer möjlighet hos en som verkligen är syndare att se sitt behov av frälsning. Det är därför det är så viktigt med sinnesändring, bättring. Och det är så viktigt att vi har rätt sinnesinställning också till det materiella, till rikedomarna, till allt vad som är. Att vi har rätt sinnesinställning inför Gud. Att vi kan ständigt vara bedjande, ständigt ha detta för vårt sinne, vårt hjärta och våra tankar. Detta att Guds rike ska utbreda sig. Att Guds rike ska komma. Att Jesus ska komma snart. Så att vi kan vinna människor för honom. Och se alla som potentiella frälsningskandidater. Vad viktigt att vi blir uppfyllda av detta Jesu sinnelag. Och att vi har rätt inställning till det jordiska och att vi har vårt sinne vänt till det som är där ovan. Vi behöver ha sinnets förnyelse, som det står i Romarbrevet 12. Då står det så här från första versen: så förmanar jag nu er mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst, och skickar inte eller anpassar inte efter denna tidsålders väsende. Här har vi det här med att bara ha sitt sinne vänt till det materiella, till rikedomarna, till allt det vi läste om i början här på programmet. Utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Ty kraft av den nåd som har blivit mig given tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och så vidare står det i Romarbrevet 12. Ja, vi behöver sinnets förnyelse. Vi behöver ha ett rättsinnigt hjärta. Och det var det budskap som jag ville förmedla idag genom de olika detaljer jag har studerat i Lukas den här morgonen. Må Gud välsigna dig som har lyssnat, så hörs vi igen om en vecka.